Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram.
Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har 3 meter kvar. Frölander, målgång! Yes! Där sitter det!
Måste fram på nätet bara Frölander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt.
Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för en sån taggig, medioker och fruktansvärd.
Ett resultat i damallsvenskan i fotboll, en hängmatch, väsumman åt 1.
Starkt välkomna till, starkt välkomna då till Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Leifby och vänner. Jag är en av vännerna, heter Emil Eriksson, och nu är det så här att med anledning då av den stundande Idrottsgalan, det går ju av stapeln 27 januari nästa år, och det går alldeles utmärkt att köpa biljetter då på hemsidan idrottsgalan.se, såväl om du är privatperson eller om du är ett företag. Med anledning av Idrottsgalan så rotar vi nu lite i Idrottsgalan-historien, kan man säga. Och en av de stora idrottsmän som får ta emot priser på galan, det är ju Johan Olsson, som 2016 vann årets manliga idrottare och som 2014 fick ta emot inte bara bragdguldet utan även årets prestation efter sin seger på 5 milen i Val di Fiemme. Och det är det loppet som vi idag ska detaljstudera tillsammans med Marcus Leipzig, såklart.
Ja.
Ja. Och den moderna radions kanske lenaste stämma, romanförfattaren, programledaren och den grävande journalisten Anton Berg.
Vilken presentation.
Eller hur?
Kanske en av de finaste jag fått, tror jag.
Nu överdriver du.
Känns som att man är med i en PT-dokumentär här direkt. Alltså.
Ja, vi stod ju
och... Vad de inte visste. Det skulle snart bli mycket, mycket värre.
Att de puffarna så mitt i också, fast det ska komma och säga.
Fan, är inte det Kristoffer Kvast som ligger ihopknycklad där i hörnet, eller?
Ja, jag tog med honom in.
Ja, just det.
Just det. Och så har vi ju Göran Lambert som hologram faktiskt med oss här inne också.
Hej Göran.
Du, jag har en fråga som jag alltid vill ställa till dig. För 2 år sedan så gjorde du en säsong av Spår då, tillsammans med din kollega Martin Jonsson. Ni undersöker då det här Karlamarks, det som kallas för Karlamarksmordet. Och ja, vad ska man säga, i sviten av er granskning av det här dubbelmordet då, så får ju Kaj Linna, som suttit fängslad i 14 år, 12? 14.
Nu ska vi se, han dömdes 2004 och kom då ut 2017, va? 13 år blev det.
13 år.
Mm.
Du träffar honom då nere vid en sjö i Småland.
Mm.
Hur var det att se honom bada då?
Ja, men det var roligt att du ställer den frågan faktiskt, för att den är Jag har det där ljudet när han hoppar i där, det har jag väldigt klyschigt kallat för, jag har sparat i min dator och kallat det för ljudet av frihet. För Kaj Linda satt ju inne då i 13 år och vägrade i sin envishet, eftersom han var så, han menade att det var ett sånt övergrepp att fängsla honom, för han var oskyldig. Han var så, och då gick han inte med på permission heller. Och det betyder att simma i en simbassäng var ingenting han höll på med. Så han har liksom inte simmat på 13 år. Men det var en av de sakerna han längtade efter. Och han sa till mig att jag till slut så började fundera på, jag tror han säger i det här klippet med, att jag vet inte ens om jag kan simma längre.
Nej.
Inte simmat på 13 år liksom. Men då bestämde han sig för, och så frågade han, ska du med liksom? Och jag, ja, idag ska det ske liksom. Jag träffade ju honom. Han blev ju satt på fri fot efter den här rättegången, men domen var ju fortfarande inte förkunnad. Så han hamnade i ett litet limbo där. Han berättade om hur svårt det var att få tag i. Han skulle få ut sitt körkort och de säger, men nej, men du sitter ju inne, eller vad gör du här? Liksom. De tyckte det var jättekonstigt, polisen då, att han skulle få ut det. Så att i det där limbot så bestämde han sig ändå för att idag ska bada i den här sjön. Liksom. Ja. Så han har med sig två av sina söner också. Så det var ju starkt, alltså, när han hoppade i en av, och det var ju kallt som fasen. Men han ångrade sig nästan. På mörar nästan, och så simmar de ut i en flotte som ligger lite längre.
Jag tror inte det är så kallt som det ser ut. Vem försöker du lura? Eller? Är det första doppet detta?
Ja, det är absolut första doppet på 15 år, eller 14 år eller vad det blir. Nej, 13 år blir det faktiskt. Ja.
Nu kör vi. Kanonkulan.
Hur djupt är det här då?
Du får inte dyka, står det.
Nej,
men kanonkula är inte samma sak.
Så ska jag göra.
Kanonkulan gör han eftersom det är förbjudet att dyka. Det är också, hade det varit en film hade man aldrig gjort kanonkulan. Denzel Washington hade spelat honom och så hade han liksom inte gjort kanon. Men det blev så bara fint, den här lilla bryggan. Ni vet, men ni har ju varit såna här, har ju alla sett, alla som lyssnar på det här har sett såna här bryggor.
Ja, ja.
Flytbrygger ut, och längst ut så står den jävla lilla skylten lite dallrigt ditspikad, och sen så är det så här kryss på att man får inte dyka då, för ja, det är ju alldeles för ont om plats. Och så går det ju en massa historier om folk som har satt upp spett.
Ja, just det.
Men där gör han kanonkulan, Kaj, alltså efter 13 år. Det var fint.
Nu kör vi. Kanonkulan.
Finns det någon så här som, inga jämförelser i övrigt då, men att det är något i det här badandet. För jag vet att när Gert Fylking plockar ut förrättaren Christer
Bra
Pettersson.
Bra association.
Ja, men för det kanske är osmakligt att jämföra.
Det är också en oskyldig man som nu har suttit. Ja.
Och de tar ut honom, och jag vet att Hjärt tycker inte om att bada liksom, så han skiter i det, men Chris Pettersson kastar sig ner i vattnet, och Hjärt beskriver honom så här, han var som ett litet barn, så han låg och han plaskar i vattnet helt naken då, och så lägger han sig sen på klipporna och så här, solar sig, och liksom verkligen så här, som att solen ger honom liv igen på något sätt, och vattnet, och det, alltså, det är så jävla tacksam scen kanske också i det förhållandet där med det klara vattnet och
Ja, men det är nog fint, tror jag. Ingen, oavsett samhällsklass eller vad man håller på med, kan nog stå emot den känslan av om man inte har liksom badat i det fria på länge och får göra det igen. Det är ju på något sätt lite brusande. Liksom. Ja.
Det var inte det vi skulle prata om.
Inte ett dugg.
Utan vi ska prata om Johan Olssons bragd, är det ju. För han får ju braggullet för det. Femmilen i Val di Fiemme 2013.
Måste ju vara det minst icke ifrågasatta bragden någonsin. Det fattar man ju direkt när han går i mål, att det här är ju tidernas nästan.
Ja, kanske. Jakob Hård kanske har hittat någon gammal stavhopp någonstans som han tyckte förtjänade det.
Ja,
jag gillar han längdskidåkning i sig, så att han kanske stod tillbaka just det året.
Så dit ska vi.
Och det är ett sånt ögonblick där man minns var man befann sig när man såg det, eller?
Nej, jag gör fan inte det.
Alltså, jag ser ju bara sport hemma, så att jag var väl hemma.
Ja, jag måste också ha varit hemma, men det slår mig också att jag vet faktiskt inte var jag var.
Ja, men jag minns att jag var hemma.
Ja, okej. Okay.
Nu lurar ingen.
Ja, men däremot så minns jag den fantastiska damstafetten i Sochi 14, va?
Ja, Kallas monstersträcka.
Exakt, då stod jag i Västmalmsgallerian och lipade med min gamle far. Det kommer jag aldrig glömma, för då var jag inte hemma.
Hon bara äter upp henne där.
Och man kunde kolla, det var helt nytt. Man hade aldrig följt ett OS i mobiltelefonen tidigare. Men det kunde vi göra då.
Mm, just det.
Så det var en liten sån här tröskel man kavlar sig över och en ny tid man klev in i.
Jag tycker inte att det går, alltså så fort kallar jag kan börja lipa direkt, alltså det är något som är så...
Jag tror att det har att göra med svordomen i Tour de Ski, när hon slog igenom.
Svordomen?
Att hon svär när hon trillar, på en av sträckorna så åker hon ju ner i, hon åker ju liksom omkull ner i dike och så kommer hon upp där med stavar och allting i ett jävla yrvärde som ett argt moln liksom. Ah. Och så hör man i kameran att hon svär, fan!
Just det.
Och jag tror att det går rakt in i vår svenska folksjälar.
Nej! Nej! Kalla! Är alla saker hela? Ja, skidor och stavar och hon...
Det är som när Gunde Svan 1984 springer och coachar plötsligt Molle där.
Jag har väl aldrig sett på baken.
Jag kommer göra upp till sista backen! Du får vila sen!
Här är alltså Gunde Svan.
Men det är långt! Jag ser och han inte än!
Skriker åt Torgby.
Det är sånt här som inte vi ska se, men så ser vi det och så ser vi att de är såna här på riktigt, tänker vi då. Och då blir jag, det går, i mig går det rakt in.
Ja, så är det. Fan, det kanske, svordomen, det är den kortaste vägen till svenskens hjärta, är det så?
Testa den. Testa den. Det kan väl få stå tills det är motbevisat.
Testa varje vecka.
Det kan få hålla en kvart.
Det var kul någon gång i början av Snedden i bakens historia och vi, någon som sa att vi måste sluta svära. Så, och så i samma avsnitt hade vi 30-40 svordomar. Sen fick vi liksom, ja, det var bara att ge upp den visionen.
Du lägger väl ett par timmar i veckan bara på att klippa bort svordomar?
Ja, klippa in svordomar. Mm.
Helvete.
Det var ingen som surit på länge, ta någon gammal svordom. Men det som gäller nu då, det är alltså Johan Olssons femmila i Val d'Isère. Vad, för att så förstå den här femmilan i en historisk kontext, vad har vi på femmilar historiskt?
Alltså, när vi ändå pratar på Peter Dokumentär så skulle man gjort här. För att förstå Johan Olssons storhet måste vi backa tillbaka till, skulle man ju säga då. Mm. Och då backar vi tillbaka till vadå, Leifby?
Ja, till tidernas begynnelse någonstans. Första gången det föll snö över Europa, tror jag. Nej, men det är ju en stolt svensk skidgren, kan man konstatera. Om man bara tittar på VM-guld så har vi tagit 14 stycken. Och då är det lätt, märkte jag när jag skrev lite anteckningar, att skriva för herrar då, för att man vill gärna markera att så här, det finns även damer. Men det gör det ju inte. Nej. Damerna kör inte femmilen.
Just det.
Men samtidigt så började jag tänka på att Vasaloppet någonstans, ja, men då är vi uppe på 9 mil så här.
Ja.
Men det känner jag ingenting för. Absolut ingenting. Hur känner ni för det?
Ja, jag har faktiskt
tyvärr. Jag åkte den en gång. Ja, det var tufft. Det. Då kände jag ganska mycket för
det. Ja.
Väldigt mycket hat på slutet.
åka Vasaloppet 9 mil.
Nej, men det är naturligtvis stort i svenskt. Men alltså som tävling är den ju inte spännande.
Nej, men det är lite mer motionslopp så va? Ja. Lite kopen.
Jag blir glad om vi slår norrmännen.
Lite en sväng i skogen. Så.
Ja. Hade du gjort det? Hade du kunnat säga så om Auckland hade stått i studion nu? Hade du kunnat fullfölja det?
Det hade jag, men det här var inte om Bengt Hassis eller något här.
Okej.
Då hade jag haft problem. Femmilen. John Lindgren var ju först ut av svenska VM-guldmedaljörer att vinna en femmil 1927. Det minns vi ju alla på sätt och vis.
Mm.
Sen så går det ju inte komma fram till Wassberg och Gunde utan att nämna Sixten.
Nej, just det.
Tog 4 av sina 5 individuella guld i VM och OS, tog han på 5 mil just. Så att han är ju han är ju krönt någonstans. Svensk 5 mils kung. Sven Utten Utterström bör nämnas också. Först är svensk att vinna i Holmenkollen som har superhög standard eller klass eller vad är
status.
Status är det. Nästan högre än VM ju.
Aha.
Och vinna i Holmenkollen.
Ja.
Jag kommer ihåg när Rickardsson vann där. Det kändes så jävla rätt alltså.
Ja, just det. Det var inte så länge sedan.
Nej.
15-16 eller någonstans. 15.
Ja, något sånt kanske. Kan ha varit efter 13 när han inte fick till det på mästerskapet eller något och så fick han vinna där istället. Det kan vara 5, ja.
Om man nu är tillbaka i Peter Dokumentär så kan man ju säga att Daniel Rickardsson kommer också spela en roll i dagens lopp.
Bra!
Så är vi med.
Dramaturg.
Ja, just det. Jag tänker ändå, jag tar några snabba minnen, sådär 5-milsminnen. Jag är inte så gammal så jag minns ju inte Sixten och Utt. Orten som man kallar sig heller för den delen. Men Wassberg och Gunde fightades ju gärna på fem milen. Mm. Bland annat 84 i OS.
Just det.
Och då var Gunde lite sur för att han fick gå ut med ett rätt taskigt startnummer. Så han hade inga tid att åka på så. Som man behövde på den tiden.
Just det.
Och Wassberg vinner där med ett par sekunder. Och efteråt så blir Gunde förbannad och åker ut i skogen och gråter. Det gjorde man på 80-talet. Man bara tog sina skidor och stack ut i skogen och satte sig och lipade på en stubbe.
Det gör ju bara att man älskar den sporten ännu mer.
Ja, men lite så är det ju. Sen vinner ju Gunde sina femmilslopp. Bland annat i året efter, 85, är vi tillbaka i Seefeld. Mm. Där vi var i fjol.
Ja, just det.
Åker han en helt makalös femmil alltså. Ligger efter, tror han är ner på sjätte plats. 43 sekunder efter finnen Harri Kivisniemi. Sen på sista milen så kör han ju så in åtta helvete. Han kör ifrån en norrman, Ove Aunli, med 36 sekunder. Och finländaren Kivisniemi, som senare tar brons, med en minut 18 sekunder på en mil då. Det där saknar nog motstycke, tror jag, i skidhistorien, när det kommer till sista mils i fem milar, så att säga. Mm. Mm. Annars minns man gärna 91. När han lämnar över sin femmils guldmedalj till Torgny Mogren och är så in i helvetes glad. Kommer ni ihåg de bilderna?
Nej.
Mogren går i mål, har vunnit femmilen, Gunde tvåa, och första som händer är att Gunde kommer fram och bara så här, skakar i Mogren och ler och skrattar. Ja. Och så, här. Så han är ju mer glad över Mogren som får vinna än sitt eget silver någonstans.
Ja, det är stort.
Här kommer silvermedaljören Gundes barn. Och vilken härlig syn att se en sån lycklig silvermedaljör Gunde Svan krama om en säkert ännu lyckligare guldmedaljör Torgny Mogren. Vilken underbar syn.
Alltså, ja, och särskilt i kontrast med att han var så jävla sur när han inte var 84. Så
det hände mycket på 7 år med människan. Ja, alltså.
Ja. Han vuxit som människa där, Gunde.
Ja.
Det är kanske ett av mina bästa femmilsminnen ändå, när Gunde är glad för någon annans skull. Den tycker jag är fin som fan.
Ja, Gunde är oerhörd människa. Alltså. Oerhörd människa.
Ja, håller med.
Och sen men du missade, för att bara ta tillbaka nu, för nu är vi förbi Calgary som är tronskiftet ju när Gunde för första gången slår Wassberg.
Ja, jag orkade inte riktigt ge mig in i den olympiska historien. Jag tänkte att du skulle hålla oss, fast jag var ändå där och tafsade lite. Ja. Men alltså, så kör du.
Ja, men Gunde vinner ju äntligen då för mina nu, det oavsett. Och då bryter ju Wassberg. Det är också då som Gunde åkte över tidigt som fan till Calgary för att försöka plana ut då tidsskillnaden. 16 dagar innan eller sånt där. Eller så att säga att 16 dagar bara för att det var då som svenskan åkte över till VM 94. Men det kan, jag tror att det är 13 dagar kanske. Och de frågar Wassberg så här, ska inte du åka över då? Och så här, nej, det betyder ingenting. Tidsskillnaden är ingenting. Liksom. Man hinner bara bli less på det. Man blir uttråkad. Liksom, så här. Och så bryter Wassberg fem milen och Gunde vinner den. Men då vinner
det
de ju.
Det där är ju bra alltså. För det är alltså känslomänniskans förlust mot den innovatören kan man säga där. Som det. Händer där. För vi har alla sett det här klippet när Gunde säger att jag har lärt mig att torka mig själv på 3 sekunder. Han har liksom allting i perfektion. Liksom. Han är ju den.
Det är tradition. Det är modernas inbrott.
Ja, det kan man absolut spinna på.
Tiden springer ifrån Wassberg där.
Mm. Och sen så kanske vi också ska nämna Svan när han fullföljer ett femmilslopp i Holmenkollen med
en spricka.
Han trillar tidigt i loppet och drar på sig en spricka i armen och sånt där. Så använder han nummerlappen som en slags mitella och åker fram och sådär. Och då sägs det ju, och jag har dubbelkollat det med Dag Malmqvist på Radiosporten, att Thomas Wassberg var inne som expert vid den här tiden. Aha. Det måste ha varit tidigt 90. Det här.
Mm.
Ja, skarven 80-90 då.
Mm.
Inte riktigt när Wassberg la av. 89. Ja, skitsamma.
Ja,
då lämnar Wassberg hytten där, Radiosportens hytt, vid 2 tillfällen för att gå ut i spåret och få Gunde att sluta, bara stanna för fan eller ta honom ur tävlingen på något vis. Men han ger sig inte, för att Sixten Jernberg har ju aldrig brutit lopp och då ska inte Gunde göra heller. Så han fortsätter och fullföljer sin femmil då. Så är det.
Så en omvänd då, istället för du får vila sen, du måste vila nu, säger han till Gunde.
Det var svaret, jag hade svaret några år senare kom svaret.
Jävla springande där fram och tillbaka. Jag sa, nej, det här funkar inte. Han sitter där och kliar sig lite i sitt rufs. Jag måste ut i skogen igen och försöka förmå honom att bara sluta. Va?
De svenska ledarna ut efter spåret försökte hela tiden få Gunde att kliva av. Men med ena armen obrukbar och med hjälp av bara en stav genomförde han loppet. Gick i mål som 59:e och näst siste man. Röntgenundersökningen direkt efter loppet på ett sjukhus i Oslo visar att Svan har en spricka i armbågsleden. Han är borta från skidåkning minst 4-6 veckor, säger läkarna som undersökt honom.
Jag minns det, för jag var arg när jag tittade på det. Och varför skulle det hända Gunde liksom, typiskt. Och sen så var jag också arg över att det var så kritiskt mot Gunde då. Jag var väldigt liten då, jag kan inte varit med.
Ja, men det var det nog, det har du rätt i.
Alltså. De var såhär, men vilken stolle liksom. Ja, var... jag såhär, så där pratade man inte om Gunde, kände jag liksom.
Oj,
kom igen alltså. Aj,
okay. Att det varit lite lytisk komik. Ja, var... Nej, men vad är det här nu? Mm. Varför kliver du inte av istället? Mm. Så här? Mm.
Jag hade en dåres förhoppning om att han skulle nog minst han ändå, det var ju Gunde vi snackade om, han kommer nog ändå på pallen ett tag, liksom, så trög var jag liksom.
Och sen så hade du den här, du gjorde ju den här gesten
Vasa. I studion,
han hade en stav, han experimenterade med sådana grejer. Så
ja, eller hur, han hade en lång,
lång stav. Men det var det han skett på sig, för det var en sån historia som pappa ofta kunde liksom, med en kopp kaffe sådär.
Ja, men det var alltså, det, ja just det, men det har vi ju pratat om någon gång.
Som ett jävla pistolskott ju bara.
Ja, men han hade ju dysenteri eller sånt där. Det var otroligt dålig magen. Och, men det var, han kunde ju vinna en skoter tror jag, så att han kunde inte avbryta. Kör den okay. If you give this man a ride, sweet memory.
Det där betyder att vi nu befinner oss i motorblocket. Motorblocket är ju det är en frågesport vi har varje vecka där man har möjlighet att vinna en slips ur Lars-Gunnar Björklunds slipssamling. Och då ska man ju kunna svaret på en lite klurig fråga som vi har varje vecka. Du Marcus, du är hemma och vabbar nu.
Ja, kan man kalla det.
Ja, det slog mig. Vi pratade ju om i veckans avsnitt om Johan Olssons bragd. Ju.
Ja.
Och när vi kommer ut nu, alltså när lyssnarna lyssnar på detta, då har ju bragguldet tillats ut för knappt ett dygn sedan. Och jag har faktiskt, jag dök in lite i den här, det är en chatt här uppe på Aftonbladet. Lite olika, man får tycka till här. Om vem man tycker ska vinna. Ska jag bara, kan jag lyfta några bara? Hur diskussion, du har en aning om hur folket tänker här.
Okej,
okay. Mm,
jag har idel öra.
Då ska vi se, då börjar vi här. Jag tycker att Anna Öberg ska ha dem. Tycker en person. Mm. Sen har vi en annan här som tycker, våga juryn ta Angelica Bengtsson, frågetecken. Trots att det inte blev någon medalj, frågetecken. Men att hoppa svenskt rekord efter att ha brutit staven för första gången och ändå mäkta med ett sånt hopp är i alla fall för mig en bragd.
Det där skulle kunna vara bragdjurins motivering som de läste upp om en halvtimme.
Så att det var andra gången hon bröt staven.
Ja.
Nu är det ju första, så det är ju, här är ju hennes chans kan man säga då. En annan här som tycker att äntligen dags för en orienterare igen. Ja, det är bra. Ja, ja du hör, det är ju, det berör fortfarande bragdjurlet.
Ja, verkligen. Verkligen.
Men nu till frågan då alltså. Vi nämnde ju precis innan här att Gunde åkte över lite tidigare till Calgary OS. Wassberg ville ju inte åka över tidigare och på så sätt försöka akklimatisera sig då. Det är ju framförallt tidsskillnaden då som står på spel här. Men Gunde åkte över långt tidigare. Jag säger ju felaktigt att han åker 16 dagar innan. Dagens fråga är så här. Hur många dagar åker Gunde över? Hur många dagar vill han ha att akklimatisera sig till tidsskillnaden? Det är ju dagens fråga.
Mycket bra fråga.
Väldigt bra fråga va?
Och, otroligt bra fråga.
Kan du svara på den frågan så skriver du det under våra avsnittsbilder på våra sociala medier, då, Twitter, Instagram eller Facebook, eller också mejlar du till Martin på huvudkontoret. Och då är det ju podcast@idrottsgalan.se. Så önskar vi er stort lycka till veckans motorblock.
Lycka till!
Enligt prispallen har Sverige hittills i år tagit över 250 pallplatser i internationella mästerskap. Av alla dessa medaljer har vi på Snedsnitt bakåt den här veckan valt att lyfta gymnasten Lina Sjöberg som veckans mästare. Lina tävlade i grenen dubbel minitrampolin och försvarade i helgen sitt VM-guld i Japan. Därför säger vi, heja Sverige, heja alla! Vet du vad som hände den 27 januari, Christian?
Idrottsgalan, galan!
Idrottsgalan, galan, ja.
Yep.
Vi tycker väldigt mycket om det är ju Globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år?
Det är ju alla häftiga idrottare är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl.
Ja.
Sarah Sjöström brukar ju alltid fråga hur det går med klorallergi.
Ja.
Och Malin Bajard kan man ju också fråga.
Mm.
Om förra gången snackade lite handboll med henne. och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll.
Ja, vad kul att vi vill träffa någon som du liksom inte träffat innan då. Lite framåt rörelse.
Exakt, för de landslaget i fotboll har jag inte träffat här innan. Och de trollband mig i somras på ett väldigt tydligt sätt. Så de vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna.
Mm, det vill jag också. Och så, även jag då vill stötta på lite gammalt gött folk. Så där. Ska vi kunna träffa liksom, kanske Ragnar Skarnocker när man känner honom? Så att man
kan... Kommer han känna igen oss då?
Ja, jag vet inte. Man kommer förbi, du vet. Man behöver inte så bara presentera sig, utan nu kan man gå direkt på kanske liksom en
fråga. Ja, du är lite hyppig så här, för att när vi träffade Jan Boklöv så har vi ändå suttit i 4 timmar tillsammans med, så känner han inte igen oss.
27 januari alltså i Globen. Och hur gör man då, Christian, om man vill ha biljett till Lidoskorgon, tror du? Hur hade du gjort?
Jag har tagit fram internet och googlat jag vill till Lidoskalan den 27 januari nästa år.
Ja, så hade man gjort. Och sen så kan man då gå in på biljetter då när man väl kommer in på Lidoskalan.se, eller så tar man genvägen då, alltså Lidoskalan.se/biljetter, då är det där direkt, va? Och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret, inte Martin på huvudkontoret som är vår vanliga bulvan där, utan Nina då kontaktar du.
Och det är väldigt kul att gå på idrottsskalan och fascinerande. Och dels träffa de här idrottsprofilerna givetvis, men också att se vilken stor apparat det är och vilket proffsigt arrangemang och vilken häftig tv-sändning.
Ja, det är ju ett självspelande piano skulle man kunna säga i idrottsskalan. Mäktigt att titta på. Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som vill ta med sina anställda eller något sånt där. Då är ju idrottsskalan galan perfekt. Så att,
då kan man snacka entreprenörskap med ändå mig eller ännu bättre Ragnar Skåne.
Ja, kan man göra. Så tips. Att... ses där då, förhoppningsvis.
Ja, bis späte som man säger i Tyskland.
Tjus! Men ska vi då titta på 2013? Och då riktar jag frågan till dig, Anton Berg. Hur ska vi förstå den här femmilen om vi tittar på liksom massstart och så vidare?
Ja, men det är det som är så, skulle vara så roligt att göra en dokumentär om det här. För det har ju gjorts grejer både i Sveriges Television och norsk tv. Bra dokumentärer förstås om själva loppet. Men då tittar man liksom bara på loppet i sig och den prestation Jonas Olsson gör där. Och den är ju häftig, men man måste ju också förstå hur häftig den är fattar man inte om man inte fattar till exempel vad Petter Northug gjorde. När man i en, alltså de här minnena du pratar om från 80-talet då, då är man ju bildtorsk något enormt. Vi sitter och väntar på att en åkare ska dyka upp mellan väldigt vackra granar naturligtvis, väldigt snötyngda och sådär. Men vi sitter ju och väntar. Det gör man inte idag längre. Man tittar på åkarna hela tiden. Och det hänger ju ihop med den här massstartsinförandet man hade till exempel, att vi ska åka ihop som man gör på cykel då. Det är ju många som tyckte att det förstörde sporten. Jag själv var väldigt upprörd över det där. Och ännu mer upprörd blev man ju när det visade sig att Petter Northug är som gjord för det här sättet att åka skidor. Jag tar häng på ofta Anders Södergren och låter honom göra jobbet till 49 km. Sen går jag om i spurten för att där är ohotad liksom. Jättetråkigt. Men det här kan man ju då antingen tycka är tråkigt att dö som idrottare av. Eller så kan man ju då anpassa sig. Och det är ju det de svenska åkarna fattar, att vi måste ju, nu kommer ju Petter Northug inte lägga av på en 10 år här. Han kommer ju vara grym. Han vinner 2010 världscupen, han vinner 2013 års världscup. Han är helt dominant 2013. Han är så dominant så att Emil Jönsson då, som åker sprint, alltså så långt man kan komma från 50 kilometer, han sätter upp Northug som en bild där han tränar.
Ja, som Strindberg hade på Ibsen så ovanför sin skrivarlya.
Men det är det här är killen att slå liksom. Det här är värt varenda jävla extra minut jag orkar stå här. Det är för att det är han jag vill slå. Ja. Gör jag 2 minuter kan jag ge mig fan på att han gör 3 minuter extra, så jag gör 4 idag liksom. Det måste man ha klart för sig.
Du har ju en sån, men fast du har ju bild på Leif Larsson.
min tjej kom för att säga, nu sitter det 4 bilder på Leif Larsson här på ditt kontor, varför? Skitbra.
Och vet vem Leif Larsson är också.
Ja, hon har stegat på det.
Jag tror att det är viktigt att ha sådana bilder.
Vem har du Anton?
Nej, men jag har, det finns... Han heter Martin Jonsson, heter han.
Din kollega.
Ja, blir galen på det. Det måste man veta förstås. Ja. Skulle vilja lägga in en passus här som ytterligare liksom krydda på hur bra Petter är. Att vi har ju fått fram äntligen en åkare som skulle kunna slå honom i speed. Nämligen Kalle Halvarsson. Han är otroligt het här just då.
Han men då visste vi inte vad vi vet nu.
Nej, utan då visste vi bara att han hade mosat allt motstånd på juniorsidan och var verkligen, han slog ju de svenska seniorerna till och med i speed. Vi hade ju en enorm tilltro till honom, med ett stort hopp i alla fall. Och han själv spädde ju på det och tänkte att jag kommer ta Petter, och han uttalade sig otroligt kaxigt också mot Petter, och Petter undrade, var ju nästan inte så han nedlät sig och svara liksom, för vad mer än där killen, han har inte visat någonting. Och sen när de väl möttes så blev det ju tokstryk för Kalle. Så det var återigen så känner vi ingen, vi har ingen som kan rå på Petter. Man måste också veta vad svenskarna försökte redan 2010 ju. Och lyckades med. Fast man lyckades inte som man hade tänkt sig i OS Vancouver. När man faktiskt börjar titta på, det var ju folk som var inne på det, att men titta på cykelsporten då. Nu har det ju blivit ett cykellopp över 5 mil. Då får ni kanske använda av den taktiken då, och svenskarna. Men sen så gör man ju ändå en laginsats där när just Johan Olsson går iväg 2010 också. Sen kommer de ändå i kapp honom. Hans utbrytning håller ju inte där heller. Och det är det som är så jävla dramaturgiskt perfekt här med. Mm. De gör försöket som inte lyckades.
Just det, han får brons eller
ja,
han får medalj i alla
fall. Heller går ju i kapp honom då. Och tillsammans med, jag tror att det är Bauer som tar bronset, eller silveret. Men Johan lyckas ändå komma tillbaka och ta bronset. Men det är ju en missräkning på det sättet. Men de är ju uppe i klungan och bromsar. Södergren och gänget går upp för att dra, men då det finns några fantastiska tv-bilder när det är tre spår man åker i stora delar på den här banan. Och i alla tre spåren står det svenska först.
Okay.
Och liksom bara bromsar. Hur fan ska man göra de andra? Och de andra kan inte komma överens om vem som ska dra. Eller den här svenska laginsatsen är ju, den är game-changing. Den har ingen gjort innan. Och man fattar ju varför man gör det, för alla vet något.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Otroliga. Alltså, i det här vill man också intervjua Northug, man vill intervjua Colonia. Hur kändes det för Colonia när Northug liksom i Tour de Ski går upp bredvid honom? Colonia försöker ta några spurtpris. Northug bara tar några starka, arga jävla stavtag, kör upp bredvid honom och säger, men sluta med det där. Det förlorar ju både du och jag på. Du vet ju att jag ändå kommer ta spurtpriset. Det är ju så... Lägg ner liksom. Ja. Och den vill man ju intervjua Colonia om. Hur kändes det liksom? Få själv på hemmaplan för att du liksom bara försöker ta ett spurtpris. Blev du inte galen liksom? Så allt det måste vi ha med oss in i det
här. Ja, vi har med oss.
Ja.
Och är det så också man ska se på den nya 5-milen? För att som du säger, så här, man kan inte lägga sig ner och dö. Det kan man inte göra som skidåkare. Men som tittare kan man ju fortfarande jämföra.
Mm.
Så här, ja. Vad tycker man egentligen? Är det här roligare än det vi såg förr? Och föredrar man väntan då? Jag kan ju sakna att sitta och vänta lite. Fan, det är inte ofta man väntar nu för tiden.
Nej, jag är med dig på det. Och jag tror att du och jag är i minoritet tyvärr. Och ska den här sporten stå sig i konkurrens med alla andra,
ja, då måste kanske
folk, ja, men man tittar ju jämför ofta med skidskyttet och säger att den är en succé på grund av att tyskarna gillar den och vi ser åkarna ofta, det händer mycket grejer i stadion.
Ja, men framförallt så är det ju tv som har förändrat 5-milen också, för att det är de här stora centraleuropeiska länderna som Tyskland, Polen, Italien, vad har vi med där nere?
Österrike. Skitländer. Ja, Österrike är ju faktiskt ett, det kan vi slå fast att de är ett skitland med tanke på dopning och affärerna.
Ja, just det. Alltså individuell start tar ju dubbelt så lång tid också.
Mm.
För nu pratar vi ju tablå och vad ska man göra av sin tid egentligen.
Mm-hmm.
Sånt spelar säkert roll. Och när de trycker på där att vi vill ha ett snabbt lopp där alla förstår vad som händer. För det gör ju inte alla heller om det är individuellt. Man ska mäta tid med varandra på olika stationer. Så det blir jävligt komplicerat för polackerna, ja, såklart.
Men där har ju...
Så därför har vi hamnat där vi är idag. Men ja, då, det jag menar, då kanske man ska se det mer som en lag... tävling.
Just det.
Med olika stall och sådär, mot taktiken. Det är det du pratar om här. Inte en individuell tävling.
Nej, men jag tycker att i OS blev det ju väldigt tydligt att svenskarna gjorde, vi måste gå ihop om vi ska stoppa en sån som Nordtog här.
Mm.
Vi måste åtminstone vara överens. Vi kan inte lita på att någon annan kommer hjälpa oss att dra, men om vi är tillräckligt duktiga, de var ju i form svenskarna där liksom. Olsson hade ju tagit ett brons, eller ett silver tidigare till exempel och sådär. Stafetten gick väl, där tog de väl guld också. Så, så svenska laget var ju i toppform liksom.
Så att inför loppet så har vi alltså, Nordtog har vunnit i Vancouver, han har vunnit de två VM-en, alltså i Liberec och i Holmenkollen. Vi har försökt då att få till den här nya taktiken, det vill säga driva upp tempot, någon sticker. Det räckte till ett brons i Vancouver och nu befinner vi oss i Val di Fiemme då 2013. Johan Olsson vaknar upp på morgonen. Han är...
Och så drar han ner kalsongerna lite så, och så stoppar han in en febertermometer så lite som han har sovit med under kudden. Så. Och så ska det vara i 2 minuter. Eller? Nej, gör han så länge?
Ja, jag vet. Det är så jävla grafiskt. Han mår ju sådär dåligt som bara Johan Olsson kan göra också när han vaknar upp. Han känner, det här är inte alls i slag, känner han ju.
Jag hade lite sådär känsla av någon under dagarna ibland sådär att jag möjligtvis kunde vara på väg att bli förkyld liksom under hela veckan nästan, att jag var på gränsen. Och sen hade jag ju en ljumske som jag fick gå på behandling stort sett nästan 2 gånger om dagen för under hela veckan inför 5-milen. Då, så att jag var ganska orolig. Jag kunde ju, motsatt till de andra då, som alltid joggade, vi har ju det som rutin då. Att man går ut på morgon innan frukost så joggar man i 15-20 minuter sådär. Min ljumske gjorde att jag inte kunde göra det. Så jag fick ju bara gå ut och ta en promenad helt enkelt. För att jag inte kunde springa. Och att jag inte så att jag skulle få så ont i ljumsken.
Nej.
Under tiden. För jag hade en överbelastad ljumske under mästerskapet. Där, som gjorde att stort sett efter varenda lopp så haltade jag ju därifrån.
Ska man titta på Jonas bara? Så, han ser inte ut som... Hoppas att han kan ta det här. Men han ser inte ut som en toppidrottsman liksom. Han ska se lite så här hängig ut liksom. Han är inte bred på samma sätt som andra. Jag menar, Nordtog har ju liksom en överkropp som är som ett, vad fan ska man jämföra det med? Men han är ju stor.
Han är nästan hockeyspelare Nordtog liksom.
Ja, men precis, och breda axlar.
Bandy liksom. I alla fall. Ja.
Åtminstone bandy, ja. Och Söder...
Kanske innebandy.
Nej, det var taskigt.
Ja, taskigt.
Förlåt, alla innebandyspelare.
De... Innebandyspelare får man vara hur taskig mot svensk. Det är verkligen
uppåt.
Ja. Och sen så vankas det lopp då. De testar lite skidor och sådär. Och han känner att det känns ändå ganska bra liksom.
Det tar sig.
Det börjar ta sig. Så här. Till och med Jörn Olsson mår bra liksom. Hellner och Södergren däremot. De känner ju närmare loppet de kommer att säga. Men fan, det kanske inte är vår dag idag liksom. Jag tror framförallt att Hellner känner det. Så att jag har inte det idag liksom. Hur ska vi göra idag liksom? Och den svenska tränaren Aril Monsen börjar laborera och då bestämmer man sig då återigen för att vi kör den taktiken. Det vill säga, vi vill inte ha en transportsträcka fram till en spurt, utan vi vill ha ett högt tempo tidigt och så ge möjligheten då för Johan Olsson att sticka. Liksom. Det blir taktiken. Vad händer då, Anton Berg?
Ja, men det är ju kilometer 10 eller 11, va? Som han prövar.
Olsson drar ifrån här. Det blir en lucka ner till övriga. Petter anar oro. Det ser ni. Petter Nordtug som nu söker sig framåt. Colonia är med där. Södergren. Noah Hoffman. Dicenta. Gigi Magal. 13 är Filbrich. Ja, det är optimistiskt, Per. Är det för optimistiskt?
Var tanken att dra så jävla tidigt, eller?
Nej. Nej, det var inte. Nej, det var ju egentligen... Ja, det var ju fullständig idioti egentligen att dra så där tidigt. Så tanken var ju inte det. Men då så till slut så bestämde jag mig när vi hade väl åkt ungefär en mil då. Och då såg jag att Anders Södergren var långt fram. Och jag tänkte att ja, men nu är det väl kanske dags att det ska bli en liten, att det blir en liten farthöjning.
Och både Elofsson och de är ju länge med så här, okej, är det allvar? Menar han allvar? Och Elofsson får säga, han menar allvar med det här. Alltså det, han menar allvar.
Det, då älskar man hur man använder en expertkommentator. Det är en förhållandevis fräsch expertkommentator. Det var inte så länge sedan han lade ner.
Jämngammal med Södergren.
Ja, du ser. Ja, ja, men de har kört samma lag och man fattar Elofsson. Ja. Plus att man alltid gillar Elofsson med tanke på det han blev utsatt av Mühlegg. Ja. Jag håller fortfarande Mühlegg skyldig för det där. Alltså. Ja, ja, ja. Skulle jag träffa Mühlegg på stan, jag kan inte ta ansvar för mina handlingar. Alltså. Ja, jag hatar Mühlegg för det där. Ja, och Elofsson gillar man. Och att han då, att man får en inblick i Elofssons hjärna som tänker att menar han allvar. Det känns som att då är jag inne i, då kan jag lite gärna vara inne i Gärdalens hjärna. Ja. Som tänker, menar han allvar? Ja. Då är ni nästan i loppet.
Verkligen,
liksom.
Verkligen. Kommentatorsinsatsen här är jävligt bra alltså.
Och han får ju med sig Colonia.
Just det.
Och det kände jag, kände ju då perfekt.
Ja. De har fått en bra lucka här. Jajamän. Och det här tror jag Colonia gillar också.
Ja, för det är så, ju, så länge de har lucka här så kommer de gå på, men däremot så kan det ju bli lite så att om den jagande gruppen kommer i kapp så kan man kanske gå ner och, eller då kommer de säkert gå ner och vila upp sig lite igen. Men så länge de har lucka här och kanske luckan växer så kommer de behålla tryck.
Ja, och sen ser jag att Dario Colonia dyker upp ensam och tar upp jakten och då, ja, då är det ju igång. Ja. Då är det ju, då får man ju försöka att fullfölja därifrån någonstans. Då är tärningen kastad. Det sista kortet är spelat.
För Colonia är i bra form också. Colonia har vunnit 3 milen i skiathlon. Är svinstark. Han tar rygg på, utan problem tar han rygg på Johan Olsson. Mm. Och då för Johan och Colonias tränare som också är norsk, de för en diskussion med varandra under loppet så här, när de har brutit loss så frågar den norske tränaren då, alltså Colonias tränare, så här, Johan, okej, men hur tänker du kring det här liksom? Ska ni hjälpas åt, ni två nu växer dra lite grann så inte en behöver dra hela tiden? Och det säger han, ja, det ska vi göra liksom.
Det är roligt att de inte skulle kunna prata engelska med varandra utan de måste gå med en norsk tolk.
Jag vet inte.
Nej, men det gör ju det bara ännu bättre.
Ja, förlåt. Och här är det ju också intressant alltså. Det här loppet innehåller ju så många subplots på något sätt. Att Colonia är ju otroligt explosiv här. Så att när det är hans tur att dra, då har ju Johan Olsson svårt att hänga med liksom. Det är vid något tillfälle precis innan ett skidbyte som Colonia har fått. Han har fått ett par meter på Olsson. Olsson kan inte hålla rygg på honom.
Och nu kör han hårt här, Dario Colonia. Bit i den där ryggen nu, Olsson. Inte släppa upp för. Ja, det blir faktiskt en liten lucka uppe på krönet. Viktigt nu, Olsson, att hålla farten över krönet för att få suget ut för.
Ja, men då tänkte jag att det blir ett silver. Det är ändå bra.
Ja, det är ändå...
Han tänker, ja, det är gött liksom. Ja. Kom igen då.
Ja, men då gör Johan ett jävligt bra skidbyte. Får direkt rygg på så han hinner ifatta honom där. Och avståndet växer mot klungan då.
Jag kommer inte ihåg exakt vilken kilometer, men där avgörs egentligen loppet ju. När Colonia plötsligt, av alla människor också, han är ju en skidfantom liksom. Han har aldrig haft problem, man ser inga svagheter i där och Colonia. Han har ju inte det där petterska explosiviteten, men han är ändå duktig sprint. Han är duktig tekniskt, han är stark genomtränad. Men plötsligt så bara, det är nog första gången jag ser honom ramla alltså. Ja.
Nu kommer vi nerför här mot de snabba sladdkurvorna. Först höger och sen brant vänster. Upp så går han och kull Colonia. Nej. Oh, vi har sett det förut. Det finns isfläckar där. Ah! Inte bra för Olsson heller. Ah, vad tråkigt. Och Villegjanin är det väl som sveper förbi Colonia då. Och då blev Olsson vips alldeles ensam.
Väldigt själv där.
Han burpar liksom.
Helt oväntat.
smack.
Jag skulle ju älska att intervjua honom om det här. Händer någonting med kroppen där? Fick du stryk? Blev musklerna? Alltså när man ligger på den där gränsen, då kanske du vet att helt plötsligt får en smäll på muskel och då tappar du 2% och du orkar inte. Jag vet inte. Men...
Och mental knäck också.
Eller hur?
Fan. Du börjar tänka dåliga tankar där.
Jag skulle bli etta, nu blir jag topp 5. Det är ju döden. Ja, visst.
Och det förändrar ju allt egentligen. För att det är ju dåligt för Johan Olsson. Nu är han helt ensam. Nu måste han åka hela loppet i soffan.
Det var nog faktiskt det jag tänkte också, att det här är skit.
Ja.
Nu kommer de att komma i kapp, tänkte jag. Nu har han inte där att jobba med.
Precis. Och så tänker ju klungan också. Att okej, nu är det lugnt. För Colonia ramlar, sugs upp av klungan. Och det är ingen som tänker sig att i det här föret, Johan Olsson kommer inte kunna köra det här loppet hela vägen i mål. Liksom. Vilket gör att det är ingen i klungan som är beredd att dra i kapp honom då. Gärdalen, Running, de vill inte dra.
Vad är Nortug då?
Nortug, men han har ju aldrig dragit någonting liksom. Mm. Han ligger ju bara...
Inte ens nu.
Nej.
Han ligger ju bara och väntar. Så någon rysk går upp och drar i ett jävla tempo. Oj, så de tar in och de är uppe och nosar på Johan, de är kanske 12 sekunder efter och sånt där. Men när de vill få, då är det ingen som vill ta det jobbet liksom. Nej. Sen går Bauer upp, drar lite grann.
Och återigen så världshistoriens kanske trevligaste skidåkare gör ju det där jobbet jättefint också. Anders Södergren,
ja.
Det blir ofta oense i klungorna när det är mycket folk bakom, att det är ingen som vill ta initiativ riktigt, och det kan man ju nyttja ganska kraftigt om man har lyckats fått en lucka. Speciellt när det blev relativt tidigt i loppet också, så trodde jag absolut ingen att det skulle hålla hela vägen. Så att hade klungan bestämt sig och att ett gäng samarbetar, så skulle det säkert gått och åkt i kapp. Men det var ingen som gjorde det. Därifrån så har vi väl snackat mycket, eller ja, en oskriven regel att en svensk drar inte i kapp en svensk liksom. Och då gör man ju saker, kanske jag i alla fall. Jag gjorde en insats där inom backe där jag gick upp och dämpade farten lite grann och skapade ytterligare 20 sekunder till Johans fördel. Och, ja, det var ingenting som vi hade pratat om innan och ingenting som jag var tvungen att göra, utan det var någonting som jag gjorde.
Det som händer då, det är att klungan tvingas göra intervallkörning där nere. Så att de blir ju tröttare än Johan Olsson som kan hålla sitt tempo konstant hela tiden. Så Colonias fall spelar Johan rakt i handen liksom. Och det är ett tillfälle också som Johan Olsson strax efter att Colonia har fallit där, som han smätte till i längre ner i samma backe och är nära på burpa,
ja,
han också.
Botten på den här stigningen, de är nästan inne vid skidstadion. Upp! Olsson!
Alltså då är det, alltså det är så jävla...
Ja men det är så jävla, ja, precis.
Ja, det är så jävla.
Jag kan inte sagt det på dig själv, för det är precis så det känns.
Ja. För sen är ju loppet, det blir ju en tidtagning. Alltså vi vet hur många klockor som Jonas Karlsson sätter klockan där. Så en gång sätter han en klocka 200 meter innan han får en klocka av, alltså, produktionen, för att det är precis vid målinnen så att säga. Jag sätter klockan då, han är så jävla ivrig liksom.
Han börjar klocka. Jag sätter klockan
på 28:26. TV-klockan går fel med 2/10.
Och det blir ju en slags nästan paranoid sista 2,5 mil. Alltså det handlar bara om hur många sekunder är bakom nu. Och det växlar ju så mycket eftersom de här ryssarna går upp och drar men inte får hjälp. Så, alltså det pendlar ju mellan, jag tror att som mest är det 51,4 sekunder mellan klungan och Johan Olsson. Då är Johan Olsson själv liksom. Men som kortast är det typ 10 vid något tillfälle liksom. Så att det är, alltså det är så, och varje gång de har satt knäppt klockan. Så, vad är det nu? Oh, det är 40. Okej, okay, det är bra. Det är 30. Fan, det är mindre. Hur ser det ut nästa gång då? Ja, men då är det uppe på 40.
Här kommer de.
Har de tagit lite igen nu?
Ja, är det så att när Japarov gick upp så har tempot ökat. Det har det. 51,4 har blivit 42,3. 10 sekunder har de knaprat in ungefär.
Då vet man ju om också som elitåkare att om det här... De här kryddas ofta lite grann. Okay. Liksom. Det kan vara så att någon väljer att så här, jo, men nu har de tagit in så mycket så att vi säger inte att de har tagit in så mycket för att vi inte ska knäcka honom. Då. Så att då helt plötsligt har de tagit in 10 sekunder. Ja, men vi säger att de bara tagit in 6 sekunder.
Okay.
Och det, men samtidigt så vet jag ju om det här, att man gör så. Liksom, så att, och det är också så att det liksom är tvärtom. Att det här spelet i att har de bara tagit in 4 sekunder, så kan det ju vara så att det är någon från en annan nation som ropar och säger till mig så här, och säger att de har tagit 9 sekunder.
Ja, liksom. Kan det vara sånt fulspel alltså?
Ja, det kan det definitivt vara.
Och det finns hela tiden orosmomenten. Varje gång man ser Johan, han tappar fästet i någon backe, så fan är skidorna åt helvete när nu kommer det.
Är det bara ett tjuv? Är det ett tjuvsläpp? Ja. Eller är det på riktigt?
Och det är ont i hela kroppen att se hur han...
Och ansiktsuttryck och hur han hänger och använder. Ja, kroppsspråket läser man ju på skidåkare.
Ja.
Det var de finnen som hela tiden så vek.
Var det Kivis? Nej, men ja. Gunde hade också den. Körde ner. Ja, han lade ner huvudet liksom. Ja. Huvudet på sned. Då vet man, nu tar han i, sa man alltid då.
När vi är inne på sista varvet så är klungan... Johan börjar bli trött och det säger Edofsson med. Nu är han sliten liksom. Det går inte att... Det går inte att
dölja det.
Nej, det går inte att förneka det. Han är trött liksom. Och sista tiden blir ju... Det är ju en kamp mot klockan där.
Där blir man ju så lurad också, för att det finns ju såklart folk i klungan som är svintrötta med. Men där, klungan bedömer man ju inte individuellt. Nej. Man tittar inte på individerna när de ser ut där, utan de som är uppe och drar i klungan ser ju svinpigga ut. Sen tänker man inte på att det är tre andra, och sen är det tre andra som är uppe och drar. Så man blir ju lurad där och tänker att klungan är så pigg liksom. Ja.
Och så händer någonting vid sista skidbytet. Vad händer då, Anton?
Ja, men då är det ju Rickardsson, va? Av alla människor. Och är det någon skidåkare, om Anders Öregren är världshistoriens trevligaste, så är väl Rickardsson den näst trevligaste, tänker man ju. Sen, och då, han råkar ju sen också ut väldigt illa personligen med en olycka längre fram i karriären, och då tycker man ju ännu mer. Man ömmar ju ännu mer för Rickardsson. Men där så var han en ganska anonym, väldigt så här, typ svensk idrottsman liksom. Och som har gjort det bra, men aldrig riktigt fått till den här wow-grejen. Han har inte slagit igenom, han är inte på något sätt folklig ju. Men han gör ju en liten rövare där.
5 av de 6 varven är avklarade. 41,6 kilometer. Och in i depån för att byta skidor för sista gången. Och klockan den tickar och avståndet det minskar nog nu.
Ja, de åker fort tillbaka nu.
Ja, de gör det. Inget strul här nu, Olsson. På darriga ben, på trötta ben lämnar han nu depån. Det har minskat några sekunder.
Rickardsson alltså. Går inte in.
Nej, Rickardsson kör. Han chansar. Och det innebär att han kommer att gå ut som tvåa. Det innebär att det är ut på det sista varvet. Är dubbel Sverige i den här VM-5-milen.
Rickardsson går hårt.
Ja, han gör det. Var har vi Södergren någonstans? Ja, han ligger i bakre delen av klungan till vänster där inne i depån.
Han struntar i att byta skidor, va? Och då tjänar väl han nästan 30 på det.
Så han är 10 efter.
Ja.
Olsson.
Då har vi 2 svenska ju.
2 svenska. Ja. Men det sjuka är också här, här håller man ju typ, alltså det blir tydligt att man håller mer på Johan Olsson för att man har på något vis, eller är det bara jag?
Nej, absolut. Har liksom han har gjort grejen. Ja. Ska Rickardsson då vinna på en taktisk manöver? Ja, okej det. Bara jag tar ett svenskt guld oavsett. Men det är ju Olsson som har gjort grejen. Ja. Alltså jag var ju ändå så här, ja. Sen är det ju också, det är ju bara Rickardsson som inte byter skidor.
Ja, det är bara han som gör det.
Mm.
Och han är stark upp i den första backen med. Så det är ett rejält hot. Men det som det gör för Olsson, det är att när Olsson tittar tillbaka och ser att Rickardsson är bara 10 sekunder efteråt, så tänker han, vad fan är det här? Är de i fatt nu liksom?
Mm.
Så då får det svenska teamet springa och skrika till Olsson och säga, nej för helvete, lugn och fin. Rickardsson har inte bytt skidor liksom. Du kan vara lugn.
Glöm honom.
Ja, skit i honom. Han klarar sig inte.
Det här är också en sak man älskar med skidsporten. Att när alla andra sporter går mot typ NFL, de pratar med varandra i radioutrustning och grejer och sådär. I skidsporten så måste alltså den som kommunicerar med en åkare springa bredvid så in i helvete, in i uppförsbacke för en sån möjlighet att kunna prata. Det är det här jag och det jag älskar det. Alltså.
Jag jobbar fortfarande också med sån hård papp med en klämma på mig och skriver liksom tiden med blyertspenna.
Otroligt analogt.
Och så segar han sig hela vägen fram.
Jag har väldigt bra minne egentligen från när jag viker ut på sista varvet och då är det ungefär 8 kilometer kvar. Och då är min tanke så här att nu kommer jag inte vänta någon längre.
Nej.
Man ligger så nära soppatorsk så att man förstår inte hur nära soppatorsk man är egentligen. Så det, jag minns att jag verkligen bara liksom satsar allt på ett kort och går otroligt hårt.
Ja.
Ut den här långa stigningen ut från stadion. Och bara för att liksom just tanken att ja, men nu är det bara en enda. Liksom jag ska bara upp för den backen en gång till. Jag ska bara ut för där. Jag ska göra allting som jag har gjort. Den här dagen ska jag bara göra en enda gång till. Ja. Det är bara ett varv kvar. Då minns jag också ganska tydligt så här, när jag går in i den sista stigningen så står ju liksom, så står ju rätt många ur det amerikanska laget Och då står de hejar på mig liksom som att jag vore en av dem. Alltså de bara skriker och springer med liksom och skriker så här bara, you can do this. Och då känner jag så att jag verkligen får liksom energi av det också på något sätt. Alltså, ja. Fast nu liksom alla hejar på mig nu.
Ja. Snart är han uppe!
Vet du, efter den här backen, det är ju bara en tuff backe kvar.
Ja, det är den vi ska döpa om till Olssonbacken sen i så fall, som norrmännen vill ha till en Eldarbacke. Den heter Sortse egentligen. Nu startar vi klockan. 28 senast. 28 senast. Och det dras ut nu. Läckhov är den enda som förmår. Du sa 20 sekunder här. Du sa, får du 20 så kan det gå. Nu är det 21. Det är 22. Och klockan tickar. 28 har krympt, men inte mer än 2 sekunder. Ja, det här kan gå.
Titta framåt. Ja, han tar det här.
Ja, du säger det. Ja, säg inte så.
Jag tycker han ser stark ut. Vilket lopp han gör.
Tänk om det håller. Schweizaren kommer där bakom.
Det måste väl det.
Står han på benen så håller det. Står han på benen så håller det. Det är klart. Det blir
han tar det.
Han kommer att ta det. Vi har badat i silver i 2 veckor, men
oj.
Nu fixar Olsson guldet! På trötta armar! Knyter han näven i luften, det är klart! Han hinner inte ta någon svensk flagga, men han kan njuta av upploppet! Och ännu en svensk triumf i Val di Fiemme, Johan Olsson! Vilken instans, vilken hjälte! Grattis!
Och sen så minns jag ju att det liksom, mitt i allt det här vimlet, så märker jag att någon så här kommer och liksom bara hugger tag i mig. Så lägger, en hand som lägger sig på min axel, och så vänder jag mig runt. Och då står Petter där och vänder mig då. Och sen så tar han tag av sig sin nummerlapp. Och på hans nummerlapp då står det ju FIS Nordic World Champion 2011. Så han är alltså regerande världsmästare från 2 år tidigare. Men då står han med sin nummerlapp i handen och sen så räcker han ut den och så bara säger han bara så att den här ska du ha så.
Sen tittar jag på klippet på norsk TV när Johan Olsson går i mål. Alltså de slår ju fast ganska tidigt där, eller i det klippet, trots att det är bara 2 minuter långt målgången liksom. Men där säger man ju att Norge säger att Sverige har ju fantastiska 5-milsframgångar, att vi är bäst på det. Men det är ju så, när vi ska vara helt ärliga, när det gäller längdskidor så är ju Norge storbror.
Ja, så är
de har ju dels en kultur, men också sina framgångar som har varit. De har gått om oss för länge sedan. Om de någonsin har varit efter oss så är de ju, nu är det ingen snack.
Nej.
Men att höra dem prata om Johan Olsson i det här braggloppet gjorde mig väldigt... Alltså de är så respektfulla, så fyllda av jubel och beundran. Och de säger, bara han nu står på benen. Och det känns liksom som att de är helt... Ja. Det finns inget hat mot Sverige, utan det brukar ju piskas upp av andra. Nej, men de är fyllda av beundran för det han gör där. Och det tycker jag var så himla fint att se.
För ett taktiskt löp han har gjort. Han har gått tidigt på denna femmila. Ja,
detta är så fortjent för Johan Olsson, som har varit en av världens bästa i ett par säsonger nu, och som gick tidigt på denna femmila, tog en kämpechanse, och efter 6 VM-sölv till Sverige så blir det ändelig guld på den sista övelsen. Johan Olsson är världens mäster på femmil.
Och alla andra lagens ledare kommer fram till Johan Olsson och gratulerar honom för vinsten. För att så stor är den prestationen på det sättet han har kört det här loppet då.
Ja.
Och vem är det som dyker upp då och knapar åt sig andra platsen?
Dario. Super Dario.
Alltså Dario är med och rycker. Han växeldrar med Johan Olsson tidigt i loppet. Vurpar, blir uppsugen av klungan. Tvingas dra en del i klungan också, för att ingen annan jävel som vill göra det. Det är ju han och Bauer typ och någon ryss liksom. Och så står han där två. Alltså i vilken form är Dario Colonia egentligen?
Tänk vad han hade kunnat göra med ett bra lag kring sig.
Ja, verkligen.
Tråkigt.
Men... Var han ensam svejsare eller?
Ja, men det finns ju de där som ingen har koll på. Reto är det någon som heter, tror jag. Jag kommer inte ihåg vad han heter i efternamn. Men Varför dyker Reto Pavoni upp i huvudet? Är inte det en schweizisk hockeymålvakt? Jag tror det. Nej, men det finns ju... Idag tror jag det finns en schweizare till av klass. Så de brukar vara med i två sträckor av stafetten.
Men att folk kommer fram och hyllar och kramar om Johan vill vara nära honom. Så säger inte det mer om hur jävla tråkigt det är med Mastad egentligen? På 5 miljoner. Att för en gång skulle hända någonting annat så tycker alla så här att det är...
Det var ju ett jävla glaset är halvfullt kommentar.
Ja, jag tycker också det.
Alltså, eller halvtomt med det. Halvtomt. Jag vill inte gå med på att du reducerar hans grej till att det är fel på sporten. För man måste ju se idrottarnas sätt att ta sig an det här utifrån de förhållanden som faktiskt finns. Och där gör han någonting som ingen annan har varit i närheten att göra. Och det är inte bara att han är smart eller så, utan han har också kroppen, han har styrkan. De har försökt tidigare. Inte riktigt lyckas, men nu jävlar alltså.
Ja, okej, jag kan köpa det också.
Precis, för att det är ju en taktisk manöver som måste kombineras med en otrolig prestation. Alltså det är det som måste, det måste vara både och liksom. Han ligger ju ensam i, alltså över 3 mil i gyttjigt före och vinden i ansiktet hela tiden.
Gyttjigt alltså?
Ja, men det är varmt som fan.
Det var novemberkåsan. Ja. Alltså, fast värre.
Ja, men det var ju svimart. Alltså,
ja, just det.
Amerikanen Chris Freeman, han kör ju i linne. Inte det kul?
Ja, men för Gärdalens pilotbriller med spegelglas, det har man ju tröttat på. Ja. Men linnet, jag håller med dig, piggar upp.
Ja, alltså. Men exakt, det säger också ett mycket om skidåkningen. Var något OS, var det 2018? Det är Sochi till och med, det var varmt som fan. Så här, det kom någon i kortbyxor. Det var, snackade ju inte om någonting annat den dagen. Så här, vem vann? Ingen aning, men du såg det. Hon brittisk, alltså körde i kort.
Jag tycker det är en så otroligt härlig krydda, så här, alltså. Oavsett vad man gör så här, man behöver inte ens köra en 5 mil, men om du gör någonting så här i linne, alltså, vad tycker du jag har? Jävla sorgligt också med Chris Freeman, för att det är lite kalabalik vi har tagit. Han hittar ju inte sina skidor någon gång. Så det finns så här, alltså det, man ska inte skratta det, för det är
fan, men man kan få lite comic relief där egentligen. Mm, man trycker in så, Freeman story i alltihopa.
Ja, då är det också kul då att han letar sina skidor så här. Det är ju flera som gör, men Chris Freeman gör ju det då i linne. Hittar inte...
Jag har svårt att skratta när vi pratar om Johanssons grejer. Alltså, jag tycker att jag är alldeles för... Ni märker ju fest jag är med den här historien.
Då stänger vi butiken för idag. Tack igen Anton. Tack Marcus. Tack Johan Olsson.
Stort tack.
Johan.
Tack Johan.
Tack.
Att jag åkte och räknade kilometer för att tänka att när det var liksom 25 kilometer kvar, då tänkte jag ju snarare att ja, men om 10 kilometer, då är det 15 kilometer kvar. Ett 15 kilometers lopp kan jag ju dela upp i 3 delar, alltså 3 stycken 5 kilometer. Och sista femman försvinner ju liksom. Och det första femman försvinner ju också, för att då är man ju pigg.
Ja, just det.
Då är det ju egentligen bara 5 kilometer där i mitten. Så då åker jag en mil, nu håller farten, så har jag liksom bara 5 kilometer kvar egentligen efter det. Och på det sättet så kunde jag ju liksom lura mig själv.
Men du har aldrig slagit att du ska hålla på med en sport som är liksom rolig när man gör den också? Alltså inte bara så att man ska önska att den ska ta slut.
Ja, fast det är... Ja, ja, det finns ju...
Badminton är ju skitkul, pingis är asroligt också.
Ja, du har ju en poäng i det. Men nu är det ju liksom... Nu är det för sent.
Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Oh My och Leroy Media.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free.
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.